de allra flesta som håller på med fotboll lyckas ju aldrig bli stjärnor.
Nej, det är oftast någon skada som står i vägen, va?
De allra flesta, tänker jag, har väl typ respektabla karriärer, kanske i fotbollens lägre serier, och lever också goda liv på det. Men sen finns det ju de extremt få som slår igenom med dunder och brak som unga, kanske till och med lyckas etablera sig i sina lag också som kanske den nya Messi. De är ganska få. För Viktor Gyökeres däremot har vägen till toppen varit kantad av omvägar, brustna löften och uteblivna mål. Och när han är 23 och befinner sig i Brighton i Premier League, en ålder då väldigt många spelare ju på allvar har blommat ut och tagit plats i sina lag, då är Viktors Premier League-dröm över. För Brighton, de säljer honom för en spottstyver. Och där och då hade Viktor Gyökeres karriär kunnat bli förpassad till fotbollens periferi. Men istället tar han på sig masken och blir Europas hetaste anfallare. Och nu står han inför den största månaden i sitt fotbollsliv, Champions League-final och sen på det VM.
Uppsnacket med Susanna och Samir.
Susanna, jag tänkte börja det hela med att plantera en liten melodi i ditt bakhuvud. Den får liksom ligga och skvalpa där. Och så tar vi upp den här tråden lite senare. Det här är en låt som heter Push It.
Salt and Pepper.
Verkligen, stor hit under 90-talet. Och den har ju någonting med veckans huvudperson att göra. Men som sagt, vi tar det sen. Helt ärligt, jag hade inte hört talas om Viktor Gyökeres förrän han började göra mål i det som många beskriver som världens tuffaste fotbollsliga. Alltså engelska superettan, den näst högsta divisionen, The Championship. Hur skulle du beskriva den?
Ja, men där finns ju ändå lite av det här brittiska kvar som vi har pratat om i tidigare avsnitt, där du måste kunna stå på benen också. För du kan ju bli sparkad, nersparkad bakifrån, när som helst.
Också att det är jättemånga lag. En säsong är väldigt lång och väldigt matchtung.
Och att väldigt mycket står på spel om man nu ska vara ett topplag och ta sig upp i Premier League. Det kallas ju för miljardmatchen, vi har precis varit med om det. Det är ju den här avgörande kvalmatchen för att ta sig upp.
Viktor Gyökeres då, snabb bakgrund, född och uppvuxen i Hägersten, det som kallas för Söder om Söder i Stockholm. Hans pappa Stefan, fotbollsspelare, hade en fin karriär, spelade till exempel i lag som Östersund. Farfar från Ungern, därav efternamnet. Jag märkte att det är många i min omgivning som inte riktigt har fattat det, att det är ungerskt, Gyökeres. Tacka gudarna att Sveriges ungdomslandslag sög upp honom.
Men vad säger folk i din omgivning då om det där namnet Gyökeres? För det kan de ju inte tro att det är svenskt ändå, måste jag bara...
Nej, men Island är den ledande teorin som jag har hört.
Island?
Ja, men Geyser, Gyöker, alltså någonstans
alla
där.
Alla namn slutar på son eller dotter när man kommer från Island. Vad är det för okunskap? Ursäkta mig, men alla får...
Jag har aldrig hävdat att mina kompisar är särskilt smarta. Allra minst jag själv, hur som helst. Efter att ha börjat spela fotboll i barndomsklubben IK Aspudden Tellus.
Underbart namn.
Alltså verkligen. Då snappade Brommapojkarna upp honom, alltså den stora talangfabriken i Sverige.
As they do.
Och när han var 16, då blev han uppflyttad till A-laget.
Du måste berätta om det här drömmålet som du gör.
Jag försökte bara vinna bollen där på långbollen och sen var det bara gasa.
På 56 matcher då gör Viktor 20 mål och det väcker ju de europeiska toppklubbarnas intresse. Till slut blir det Brighton and Hove som drar det längsta strået.
Tänk att få lira fotboll och bo i Brighton vid havet. Jättemycket bra restauranger och härlig liksom kultur nära London. Dröm.
Du, Viktor Gyökeres, han hör till Brighton under 4 säsonger. Och på den här tiden så blir det ju faktiskt bara 8 matcher. Endast ett enda mål i A-laget.
Smart turn, smart goal, 4-0. Gyökeres, can almost see the relief on his face. He's finally got a goal for the senior team.
Brighton, som under den här perioden förvisso fått in Graham Potter som tränare, som såklart har järnkoll på Viktor, hittar ingen speltid för honom. För Brighton befinner sig i bottenstrid. Det handlar liksom om kamp och överlevnad. Och då ger man ju inte så många minuter till unga, oprövade talanger. Istället så blir han utlånad först till tyska andra ligan och Hamburglaget St. Pauli.
Gärna ett område man skulle vilja hänga kring när man spelar fotboll. Först Brighton och sen Hamburg med St. Pauli.
Sen landar han också in i Wales och Swansea.
Just det!
Vad har du på Swansea då? Vad har du för känsla för Swansea?
Jag har noll känsla för Swansea faktiskt.
Så här är det. Det blir ju ingen dundersuccé i något av de här lagen.
Nej.
Han är ju en talang, det vet vi. Men ständiga flyttar kräver tid för omställning. I toppfotboll finns inte den här tiden. Sen har jag faktiskt zoomat in på en annan intressant detalj, och det är ju att Viktor Gyökeres under den här tiden inte spelar som center forward, utan han tvingas ut lite på en kant, för i Brighton finns det liksom bättre forwards. Mm. Och att under en stor del av den här perioden så spelar han på en position som inte riktigt är hans heller, och det kan ju inte göra saken enklare. Hans tredje och sista lån under den här perioden blir just den engelska andra ligan The Championship, och en klubb som heter Coventry. Och det är någonstans här som Brighton bestämmer sig för att dra i bromsen.
Det är ju en jävla håla för övrigt, apropå ställen att vara i Coventry. Ja. Men det kan de ju inte hjälpa. Alltid blir ju sönderbombat där under andra världskriget. Men herregud, vad tråkigt det är i Coventry.
Är det här liksom Göteborgs stad skönhetsråd som sitter och talar sig? Det är någonstans här som Brighton bestämmer sig för att dra i bromsen. Eller så här är det. Viktor vill såklart spela fotboll. Och det enda han vill är ju få utvecklas och visa vad han kan. Men i Brighton så kommer han inte få den här chansen. 23 år gammal är hans Premier League-dröm över. Återigen, 23 år. Många spelare har ju faktiskt etablerat sig. Kanske blivit givna del av sina lag. Men inte Viktor. Han blir släppt för blott 1 miljon pund. Alltså 12 miljoner kronor. Och ny adress, eller snarare ny gammal adress, är alltså Coventry. Som lägger alla sina ägg i någon slags Viktor-korg. Året är 2021. De har just kravlat sig upp i The Championship. Det här är ju en klassisk brittisk klubb som har funnits i mer än ett sekel.
Mm.
Men låt oss vara helt ärliga. Det är ju bara de allra mest inbitna som håller koll på The Championship. Som har koll på att Coventry finns, särskilt här hemma, eller hur? Det här är ju någonting för finsmakarna.
Ja, eller de som har ärvt eller etablerat något slags supporterskap kring tips extra tidigt 80-tal.
Och särskilt då för Coventry som vid den här tidpunkten är något av en spillra av sitt forna jag. De söker ju sig själva här. 20 år tidigare var de uppe i Premier League, och sen dess har de liksom varit på drift i de lägre divisionerna. Men nu ska det bli ändring på det. Mycket i livet och i sporten handlar ju om timing. Och den som ska dra upp dem genom den här tabellen upp till de lite finare skikten, det är ju Vic, som han numera kallas.
Gyökeres battling for it there, has won it. He's getting his shirt pulled. He doesn't mind. He shrugs it off. He's still got Gyökeres. Can he go all the way? You bet he can. What a goal! What a goal by Viktor Gyökeres.
För Viktor Gyökeres börjar ju här spruta in mål. Första säsongen blir det 17 baljor på 45 matcher. Coventry lyfter sig från botten av tabellen till en stadig mittenplats. Andra säsongen, då tar det ju ännu mer fart. Viktor kommer till slut tvåa i skytteligan. Han gör 21 mål. Framförallt är Coventry en missad straff ifrån att kvala in till Premier League. De tar sig alltså till en sån kvalfinal mot Luton. Det går till straffar. Viktor sätter sig in. Men det skiter sig för Coventry. Men ändå, vilken jäkla säsong.
Ja, fast det är ju bara Championship ändå.
Jaha du, okej.
Ja, men...
Just det. Men det är också här, när Viktor har hittat den här målformen på allvar, som han också behöver ackompanjera det här med en målgest. För innan det här har han ju inte riktigt haft en egen tydlig. När jag tittat på sådana här reels över mål under hans tidiga karriär. Han rider ofta på Cristiano Ronaldo. Du vet den här när han pekar på sig själv på bröstet och sen pekar ner i marken. Sätt dig ner. Lite den.
Just det, erövraren.
Mm. Men det är någonstans här då han tar på sig masken. Hur skulle du beskriva Viktor Gyökeres målgest?
Ja, men det är ju som när man själv skulle göra den här glasögongesten. När man vänder upp och ner på händerna.
Ja.
Och med fingrarna. Så, det är fast tvärtom.
Just det. Alltså man flätar ihop fingrarna.
Ja. Ja, det är också som första steget i den här när man ska visa hur kul man kan vifta på långfingrarna när man har vikt ihop händerna, så att säga.
Exakt. Klassisk barnlek. Viktor har ju länge varit ovillig att förklara den här målgesten på sitt typiskt fåordiga manér.
Ja, han vill ju bygga myten lite kring det här ändå, och sig själv.
Istället har han skrattat åt andras tolkningar som kopplat den här målgesten till både Hannibal Lecter, alltså den här filmkannibalen, eller Batman. Vilket ju faktiskt inte alls är särskilt långt från sanningen.
Nej.
2024 publicerar Viktor Gyökeres ett klipp på sina sociala medier med bildtexten "Nobody cared until I put on the mask". Där är ett känt citat yppat av en av Batmans stora nemesisar.
Oh, you think darkness is your ally?
Det är Bane, vet du?
Nej, jag har lite dålig koll faktiskt.
Alla killar i min ålder har sett Christopher Nolans Batman-adaption.
Jag med, alltså fantastisk, men jag är ju sån när jag läser böcker eller ser på filmer att jag är där då och sen när det är klart, då glömmer jag allt.
I den sista av de här tre filmerna så dyker Bane upp, som är en stor muskulös man med en mask för ansiktet, spelad av Tom Hardy, som absolut inte ser ut som sig själv. Man ser ju aldrig hans ansikte heller, för han har ju på sig den här masken. Men sen är ju hela grejen att han pratar med en extremt obehaglig, nästan aristokratisk röst, vilket bara skänker ett obehag till hans uppenbarelse.
Just det, är någon... psykopatiskt sådär.
Ja, minst sagt. Han är stor som ett vitrinskåp, alltså helt jävla jackad, men pratar ju som någon upper class engelsk man.
Aldrig hört den liknelsen, att någon är stor som ett vitrinskåp. Roligt.
Det här blir i alla fall Viktor Gyökeres liksom handgest, målgest. En målgest som numera är varumärkesskyddad dessutom. Det som hände sen i historien om Viktor Gyökeres har ju desto fler ganska bra koll på, tänker jag. Han blir signad av Sporting Lissabon i den portugisiska högsta ligan.
Där hade man ju också gärna bott.
Ja, det är en otrolig stad att vara i.
Vilka fina ställen han har fått leva på.
Herregud, blir man stor i Sporting, då får man ju liksom nyckeln till hela stan. Alltså, man parkerar sig i hjärtat på fansen, minst sagt. Sporting, som hade halkat efter lite de andra stora lagen i Portugal, alltså Porto och Benfica, de hade bara vunnit ligan en gång på 20 år. Men under nye tränaren Ruben Amorim och med Viktor Gyökeres som talisman, då vinner ju Sporting ligan 2 år på raken. Och Viktor Gyökeres, han gör hisnande 29 mål. Andra året, då slår han till med 39, blir den anfallare i hela Europa som gör flest mål under 2024. För det tilldelas han Guldbollen, det finaste priset en svensk fotbollsspelare kan få. Och så får han Gerd Müller-priset, alltså pokalen då, till den anfallare i Europa som gör flest mål på ett år. Det här delas ut i samband med Ballon d'Or.
Good evening. First of all, I would like to say thanks for France Football and UEFA for having me here.
Och så är det där med spelare. Du var inne på det redan under Coventry. Men om man inte spelar i de allra mäktigaste ligorna i Europa, det vill säga England, Spanien, Italien, Tyskland eller Frankrike, utan istället då Skottland, the Championship, Turkiet eller Portugal, då blir man ju alltid lite misstänkliggjord, eller hur?
Ja, eller liksom man blir kanske inte hyllad så stort som man skulle ha blivit av naturliga skäl om man hade presterat samma sak i en av de stora ligorna i ett stort lag.
Det är lite det Henke Larsson fick dras med, som sprutar in mål i Celtic, men så var det alltid den här asterisken, men så är det också bara Celtic.
Jo, men sen så fick han ju ändå visa upp sig i Manchester United och Barcelona.
Exakt.
Och att han höll, liksom, även om han inte blev en startspelare på samma sätt, så var han ju, han var tillräckligt bra, det såg alla.
På samma sätt då, så har det ju såtts lite tvivel om Viktor Gyökeres faktiska förmåga när han är i Portugal och gör sådär många mål. Men det här tar oss fram till den 5 november 2024. Det är Champions League, det är gruppspel, det är Sporting Lissabon som tar emot Manchester City. Ett drygt år tidigare har de vunnit hela skiten för första gången. Det är ju det här stjärnspäckade mästarlaget från England med Pep Guardiola, den nyligen avgångne tränaren som har dominerat den inhemska ligan. En slags perfekt symbios ju av oändliga resurser, stjärnspelare på varje position och så Peps tränargeni som har förvandlat det laget från Eastlands i Manchester till en europeisk vinnarmaskin. Att möta City, det är ingen walk in the park. Det är snarare ett självmordsuppdrag.
Ja, man har ju inte någon favoritskap på sig direkt.
Det handlar väl kanske om att försvara mer disciplin, inte släppa till. Kanske parkera bussen och hoppas på det bästa.
Ja, du älskar att parkera bussen.
Ja, jag älskar det. Men den här kvällen får en helt annan huvudperson. För Viktor Gyökeres, han blir den första Sporting Lissabon-spelaren någonsin. Blott den andra svensken sen Zlatan Ibrahimovic att göra hattrick i Champions League.
Mina damer och herrar, Sporting Lissabon har slagit Manchester City med 4-1 och Viktor Gyökeres har gjort 3 mål.
Sporting fullständigt pulveriserar Manchester City, vinner med 4-1. Det är den här matchen som gör att tränaren Ruben Amorim snappas upp av Citys stora rivaler Manchester United. Det är en story för ett annat avsnitt. Men det är också den här matchen som gör att Viktor på allvar blir villebråd för Europas allra bästa lag. Och återigen då, en liten episod som många kanske känner till. Viktor har tidigare under den här säsongen landat ett så kallat gentlemannaavtal med Sporting Lissabons president. Han ska få byta klubb till sommaren till ett lite lägre pris än hans utköpsklausul. Men när Viktor gör nästan 40 mål, då menar klubben att det här lägre priset inte riktigt matchar hans värde. Så det utbryter ett ställningskrig, inte helt olikt det här Alexander Isakska ställningskriget som vi pratade om i förra avsnittet. Det här är ju jätteanmärkningsvärt ur ett svenskt perspektiv, att två av Europas hetaste spelare, som också råkar vara svenskar, bråkar med sina klubbar samma sommar för att tvinga igenom en övergång. Att de liksom beskrivs som lite hjärtlösa legoknäktar som inte har någon lojalitet mot lagen som gav dem den här plattformen att få ett sånt här intresse på sig i första taget. Att de sabbar sina försäsonger genom att strejka från träningar istället för att förbereda sig med sina lag.
Ja, men det var inte så extremt med Gyökeres som det var med Alexander Isak.
Det var inte alls lika vassa ordalag, men det var fortfarande en klassisk transfersoppa.
Ja.
Men då, från sus och dus och ett behagligt liv i Lissabon, rätt in i hetluften för till slut, inför den här säsongen, skriver ju Viktor Gyökeres på för Englands just nu allra bästa lag, Arsenal. De har ju varit med i toppen de senaste säsongerna, men som vi tidigare pratat om, bottlat det. Inför den här säsongen ska ju Viktor Gyökeres bli lite den sista pusselbiten. Han ska bli anfallaren, målgöraren, kanske också frälsaren. Spelaren som de har saknat, som ska knuffa dem över kanten rätt ner i segerns bägare.
Det har ju nästan blivit så konkret formulerat från alla håll och kanter att Arsenal behöver en spelare som gör mer än 20 mål. Mm. En spetsanfallare som gärna får ha många olika kvaliteter, men framförallt ska ha förmågan att göra många mål.
Mm. De har ju inte haft en spelare på 11 år som har gjort fler än 20 mål under en och samma säsong. Så det är ju kravbilden han har på sig. Det börjar ju också bra. Viktor Gyökeres gör 3 mål i sina 4 första matcher. Men sen kommer måltorkan. Och med det rubrikerna, artiklarna, poddarna, sociala medieposterna, är Gyökeres inget mer än en fraud, alltså en bedragare? Är han bara någon som kan göra mål i de här lägre ligorna, som The Championship eller i Portugal? 10 matcher in i ligan har han fortfarande bara gjort 3 mål. Och under den här perioden, vi närmar oss någonstans sen hösten, vintern, då blir han utsedd till en av ligans sämsta värvningar. De beskriver honom som en fyrkantig pusselbit som ska in i ett runt hål. Att hans spelstil inte passar i Arsenal och att Arsenal heller inte riktigt anpassar sig till honom.
Mm.
Och i samma veva, då ska ju det svenska landslaget spela kval till VM. Och vi vet ju alla, Sverige vinner inte en enda match. Och de som får bära hundhuvudet för det här är ju såklart de stora sommarstrejkande stjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres, och såklart då förbundskaptenen, dansken Jon Dahl Tomasson, som till slut får sparken. För första gången som en svensk förbundskapten får gå mitt under pågående avtal, bara en sån sak. Hur som helst, när det är som allra mörkast, då stretar Viktor på. Han sliter ju som ett djur. Han börjar få beröm för sitt uppoffrande spel. Och till slut börjar han också göra mål igen. I skrivande stund har han nätat 21 gånger för Arsenal. Han har tagit sig upp över det där målet. Över den här magiska gränsen. Och flera av de här målen har han också gjort i Arsenals kanske viktigare matcher. I Champions League. Mot de stora rivalerna Tottenham och Chelsea. Och återigen då, i Champions League, i semifinalen mot Atletico de Madrid, gör han ju målet som skickar Arsenal till final. Och nu står han här som Premier League-mästare. Det är 3:e året på raken som han har en ligatitel. Har du hört ramsan som Arsenal-fansen har tillägnat honom?
Påminn mig. Ja, just det. Viktor Gyökeres.
He comes from Sweden. The girls are very nice. He
det sjunger de ju alltid, de engelska fansen, när de ska möta svenska lag också. Det är någonting med att, ja, ni har snygga brudar, men you guys are shite.
He dumped his girlfriend to play in red and white.
Men nu är de ju ihop igen.
Jaha, är de det?
Ja, men jag tror det.
Okej. Okay. He's scoring goals with the cannon on his chest. His name is Viktor Gyökeres.
Mm, fast de säger Gyökeres, eller vad säger de?
Precis. Mm. Som andra säger Schweiz.
Just det.
Nu har Viktor Gyökeres en CL-final framför sig. Alltså den största klubblagsmatchen en spelare i alla fall i Europa kan spela. Det här är alltså den första svensken som spelar en Champions League-final. För första gången är det på 20 år. Minns du vilka det var då i den här matchen 2006?
Det var väl Fredrik Ljungberg med Arsenal, va? Just. Men de förlorade, eller?
Ja, just det.
Ja.
För att en
mot,
viss svensk,
ja, mot Barcelona med Henke Larsson.
Henke Larsson byttes in, passar fram till båda målen som Barcelona gör, vinner. Nu ska Arsenal alltså ta sig an Paris Saint-Germain, fjolårsvinnarna. Det är ju bara ett lag som någonsin har lyckats vinna 2 år på raken. Det är Real Madrid. Det är ganska nyligen. Bara det talar ju statistiskt sett för att Arsenal ska ta den här matchen. Vad är din spaning inför finalen?
Nej, men att PSG är så brutalt jäkla bra. Alltså, det här dubbla semifinalmötet med Bayern München och den första matchen där är ju... Alltså otroligt. Till den höjdes ju som en av de bästa matcherna någonsin, och att man inte ens kunde plocka fram några exempel. Det håller jag inte med om. Alltså absolut att den skulle kunna ha varit den bästa matchen någonsin, men att inte kunna hitta något exempel när vi har i närminnet den senaste VM-finalen mellan Argentina och Frankrike. Ha. Herregud, ursäkta mig, den var magisk.
Historierevisionism.
Men det var ju otroliga möten.
Mm. Ja, men apropå då den här första matchen mot Bayern München, men också den andra matchen mot Bayern München, visar väl varför de kommer vinna. Alltså att de också kan stänga igen och spela det som många beskriver som haramball eller terroristfotboll, det som Arsenal ägnar sig åt, det här tokdefensiva, snåla sättet att spela fotboll. Att Paris kan göra 5 mål mot Bayern München, men de kan också stänga igen och inte bjuda på någonting.
Men så otroligt skönt för Arsenal att de då har vunnit den här Premier League-titeln, att de nu då kan gå in med den här faktiskt underdog-positionen mot PSG och känna att de ändå har kunnat fira.
Det har ju varit ganska surt kring de svenska stjärnorna i landslaget. De är ju alla skadade. Isak, Kulan, Bergvall. Men i mars, när det gällde som allra mest, när Sverige trots haveriet då i VM-kvalet hade fått den här livlinan tack vare vinsten i lite så, ska vi kalla det, vänskapsturneringen Nations League. Är det en okej beskrivning?
Nej, det tycker jag inte, eftersom det tog Sverige till playoff-spelet. Så det är ju en landslagsturnering.
Det är en landslagsturnering, okej. Okay. Och därför fick vi spela playoff och ta de här sista platserna. Ta den sista platsen till VM. Och det var ju också någonstans därför, på grund av det här haveriet, som ju dansken fick sparken. Och in kom istället Graham Potter och skulle vända på den här skutan och frälsa svenska folket. Läget är alltså så här, 2 finaler väntar. För att spela den andra måste Sverige vinna den första. Det handlar om Ukraina på bortaplan. Ett lag som bara några år tidigare hade skickat ut Sverige från EM, när vi kanske var som allra mest på gång under Janne Andersson.
Ja, när Alexander Isak precis hade slagit igenom ordentligt och Emil Forsberg var fortfarande bra och sådär. Ja, gud vad bra det hade kunnat bli.
Och efter då, den här sargade hösten som vi har haft, vi har inte riktigt vetat var vi har landslaget, massa startspelare är borta, ett nytt provisoriskt ihopsatt lag som ska ta oss då till det här VM-playoffet, till mästerskapet. Det är ju där då Viktor Gyökeres kliver in och ser till att vi börjar drömma igen genom att göra hattrick, alltså hur stort. Och sen avslutningsvis 4 dagar senare, Sverige möter Polen på nationalarenan i Solna. Det är samma improviserade lagbygge. Det är en riktigt spänd och krampaktig match. Sverige var ju stundvis totalt utspelat. Polen borde ha avgjort det så mycket tidigare, men så kommer vi till slutminut. Ett svenskt landslag som har stått emot den här polska forceringen, kommit in i någon slags andra andning. Och efter ett helt galet anfall där Sverige fick 1, 2, till och med 3 chanser att göra mål, 3 avslut som på något outgrundligt vis inte hittar nätet, då kliver han fram, Viktor Gyökeres. I samband med det här hattrickmålet mot Ukraina så beskriver Radiosportens Christian Olsson Viktor Gyökeres så här.
Han är så himla mycket en saga. Han är en förgylld händelse. Han är en närvaro i alla samtal och alla tankar just nu. Viktor Gyökeres.
När han är 23, då släpper alltså Brighton honom för 1 miljon pund. Även om de ser potentialen så tror de inte riktigt hela vägen att han kan bli någonting. I alla fall inte i deras klubb. Och då kavlar han upp armarna och lägger prestigen lite åt sidan ju. Drar till Coventry i den engelska andraligan och börjar jobba. Det här var 5 år sedan. I helgen spelar Viktor Gyökeres final i Champions League efter att ha vunnit Premier League. Och allt som händer efter det här kan ju bara ses som bonus. Blott 1 år ur en sagolik karriär som inte liknar någon annan. Jag tycker vi tar det igen. He comes from Sweden. His girls are very nice. He dumped his girlfriend to play in red and white. He's scoring goals with the cannon on his chest. His name is Victor. Victor Gyökeres.
Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén
och Samir Yousefi.
Nytt avsnitt varje onsdag.
Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen, så missar du inga nya avsnitt. Det här avsnittet spelades in tisdag den 26 maj.